Jenny Keisö är vd för elbåtsföretaget Xshore. Hon är advokaten som grundade riskkapitalbolaget Summa Equity och bröt helt ny mark och var först i världen med att länka samman investeringsmål med FNs globala hållbarhetsmål. Det här blir ett samtal om grön innovationskraft och förnyelse, om nödvändiga kliv för hållbarhet. Jag vill veta mer om hennes drivkraft att rädda planeten, varför just mångfald och miljömedvetenhet präglat hennes liv. Svenskt båtliv är fantastiskt på så många sätt, men tampas med negativ miljöpåverkan. Vad krävs egentligen för att revolutionera båtbranschen? Och vad krävs för ett grönt näringsliv? Varmt välkomna till Annie-möte. Det här är ju intervjuprogrammet där jag får möjligheten att sitta ner och nyfiket samtala med mina gäster om deras hjärtefrågor men också deras vilja att förändra. Och dagens gäst är inget undantag. Hon imponerar med hennes kraft att förändra. Hon är en stark och viktig röst för miljösmart innovation. Och hon går i bräschen för hållbarhet. Först riskkapitalet och därefter motorbåtsbranschen. Jenny Keisö, hon gästar mig idag och jag är så glad för det. Varmt välkommen.
Tusen tack.
Vi träffades ju, ja, vi har träffats några gånger, men vi träffades i höstas då jag fick möjligheten att åka båten.
Inte åka båten när du körde båten, jag du var otroligt duktig på att köra.
Ja, jag körde faktiskt båten och det här är ju en elbåt och företaget heter Xshore. Men när jag stod där på båten och skulle köra den så märkte jag att du har ju en enorm envishet och en enorm drivkraft att förändra. Även om det är uppförsbacke så kör du på. Och jag tänkte liksom vi börjar där. Var kommer den där drivkraften ifrån?
Ja, det är en jättebra fråga. Den finns säkert mer från mina föräldrar någonstans från början. Men för mig är det inte så mycket var det kommer från början utan vart ska vi? År 2050 så behöver vi tre planeter för att överleva på det sättet vi lever idag. Vi har ju ingen som helst tid för det här så i min värld är det, vi har inget val. Jag är helt förvånad över att inte alla andra gör så här också. Så det är snarare det skulle jag säga. Jag har inget val.
Det är liksom den här nödvändigheten att ställa om och du vill göra vad du kan för att göra detta.
Ja, men det här är ju en överlevnadsfråga. Det är vår tids överlevnadsfråga. Vi vet att planeten har ett slut. Och jag behöver göra allt jag kan. Jag måste känna att den dagen jag lämnar jorden så ska det stå på min gravsten att jag försökte i alla fall.
Det är ju fantastiskt. Mm. Eller det är också nödvändigt ska jag säga. Men när kom den här känslan av nödvändigheten, frågorna kring hållbarhet och miljö in i ditt liv?
Ja, det är en bra fråga. För från början var det nog rättvisa frågor sånt där som är lätt att ta till sig. Och sen så blev jag mer och mer intresserad av hållbarhetsfrågorna vart efter. Det var väl vart efter de poppade upp i media och sådär. Men ganska tidigt ändå. Så att jag hade mycket funderingar kring det. Och sen så blev det en väldig förändring för mig 2015 när FNs globala hållbarhetsmål kom. Mm. För då kände jag att någon på ett väldigt enkelt och ordnat sätt med färgglada boxar förklarade exakt vad som skulle göras. Ja. Så jag kände att nu har vi affärsplanen för världen framför oss. Nu är det bara att springa.
Det där är ju jättespännande. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det sen. För där gjorde du ju en avgörande grej faktiskt 2015. Men om man backar bandet till, ja, men till gymnasiet eller när du var ung. Alltså, hade du en tydlig plan för vad du ville göra då?
Absolut. Jag skulle bli första tjejen i Premier League.
Skulle du? Du spelade fotboll?
Jag spelade fotboll.
Ja, precis som jag. Mm. Precis. Och du skulle bli det. Och sen gick du juristlinjen också.
Ja.
Varför gjorde du det?
Jag hade förstått då att jag ville förändra någonting och framförallt för att jag hade slagit sönder knät i en fotbollsmatch. Så jag kunde inte längre spela fotboll på det sättet. Och då tänkte jag att då måste jag göra någonting annat. Mm. Och så ville jag göra skillnad. Mm. Jag hade inte riktigt definierat vad det betydde.
Nej.
Men så tänkte jag att om man vill göra skillnad, då måste man nog någonstans när man bestämmer saker. Och så tänkte jag att kanske inte en frivillig organisation. Jag tittade lite på Greenpeace och lite sånt där. Kände att det där tror jag nog inte riktigt har genomslag på det sättet. Så då tänkte jag måste jag till Bryssel. För det är där man fattar alla övergripande beslut. Springer av vad Sverige gör om inte alla andra hänger med. Så då praktiserade jag på gymnasiet på EU-parlamentet i Bryssel.
Vad spännande.
Så jag var där och så tittade jag på allting och kände att det här är superspännande. Jag vill nog inte bli politiker. Nej. Imponerad av er som gör det. Men så kände jag att vad kan man då förändra? Men då kan det ju vara de här som hjälper politikerna med frågorna och vart man ska och det här bakgrundsarbetet. Och då såg jag att alla som var där var jurister eller så hade de läst Polmag. Och Polmag kändes så otroligt wishy-washy. Så då kände jag, vad blir jag då om jag inte blir det här? Men jurist kändes enklare att ta till sig. Så jag blev jurist.
Det är faktiskt en ganska bra plattform. Jag är ju också jurist, det vet ju ni som följer detta. Så fotboll och juridik och hållbarhet, där har vi liksom klickat i några boxar. Men jag tänker, du har ju varit advokat, eller du är advokat, det är ju en titel man bär. Riskkapitalist och nu också då vd för Exure. Vad så att säga, är den röda tråden i detta? Är det kraften att förändra?
Ja, det tror jag. För mig är det viktigt att visa att saker är möjligt. Därför att det sitter alltid massa människor och säger att det här går inte. Och om du spolar tillbaka klockan tillräckligt långt, så menar allt vi har runt oss idag, allt ifrån telefoner till hur vi skapar saker till elbilar eller vad det nu är. Alla sa för ett antal år sedan att det var omöjligt. Det går. Och min grundinställning är att allt är möjligt. Så jag blir ju lite taggad av att saker inte går. Och så måste jag in där och inom riskkapitalbranschen så fokuserar det mycket på hållbarhet, men också på diversity inclusion. Alltså hur får man in mer
mångfald,
kvinnor, mer mångfald, diversity of thought generellt. Inte bara män i en viss ålder som har gått samma skola, bor på samma gata och så vidare. Och sen så är det ju det samma sak där. Nu kände jag att nu har jag gjort vad jag kan i den branschen. Och jag tycker att jag har gjort jättemycket i den branschen, men nu har jag gjort vad jag kan där. Det är dags att ta en ny bransch. Och så förstod jag hur otroligt smutsig båtbranschen var. Och då ligger havet mig nära om hjärtat. Så då blev det en bra nästa bransch att ta.
Så himla spännande egentligen att helt byta bransch. För det är det du har gjort. Men om man går tillbaka då till 2015. Du är ju medgrundare till Summa Equity. Som kopplade ihop de här FNs hållbarhetsmål. Och liksom satte pengar bakom det. Alltså investeringar och affärsmässighet. Så kan du inte berätta lite mer om tanken? För det är så otroligt inspirerande.
Jo,
hur gick
absolut.
Det till?
Men vi var ju några stycken från den traditionella riskkapitalbranschen som också satt på de absolut bästa private equity-bolagen. Som kände att det här, vi borde kunna tjäna pengar på att göra bra saker också. Det vill säga ta allt det vi kan och så lägga på hållbarhetsaspekten på. Så vi investerar bara i bolag som hjälper till att skapa en bättre framtid. Och då tänkte vi att ja, visst, vi tar bort ett antal bolag, men det rör sig om mycket konsumtion, olja, gas och så vidare. Och sen så fokuserar vi på de bolagen som löser problemen. Och sen är det ju egentligen på ett sätt som vilket private equity-bolag som helst. Bara det att vi begränsade investeringsmandatet så att vi bara investerade i linje med FNs globala hållbarhetsmål. Det var vi först i världen som gjorde då.
Och det är lite intressant, vi stannar upp där lite, för det är ju ändå bara 7 år sedan. Och ni var först i världen med detta. Och idag känns det ju lite som en hygienfaktor. Men då vet jag, det var ganska mycket skepticism och mycket motstånd som sagt. Alltså, hur kändes det där och då?
Då kändes det ju som att det här kommer vi förmodligen inte att lyckas med. Men om inte annat så måste ju någon gå först och visa att det går. Då kanske man öppnar vägen för någon annan. Och det jag var mest rädd för egentligen var ju, tänk om vi inte lyckas. Då, då blir vi beviset på att det inte går. Så det fanns ju inget annat alternativ än att lyckas göra ett framgång. Och det är ju, idag är ju Summa Equity Europas största impactfond. De är jättestora och de får mycket pris nu att de är den bästa riskkapitalfonden, inte bara inom hållbarhet. Så att det lyckades vi verkligen bevisa. Och idag, precis som du säger, så går det inte att resa kapital, i vart fall inte i Europa och i vart fall inte i stora delar av USA, utan att adressera hållbarhetsfrågan och hur du jobbar med FNs globala hållbarhetsmål.
Och ni jobbade då, eller de jobbar fortfarande idag ska jag säga, men de jobbar både med den ekologiska, alltså miljömässiga hållbarheten, men också det sociala kring jämställdhet och liknande, eller hur?
Ja, precis. Man försöker adressera så många mål som möjligt som ligger nära ett portföljbolagsverksamhet. Men mycket fokus på hälso- och sjukvård, mycket fokus på digitala affärsmodeller som förbättrar compliance eller liknande, och också mycket avfall och annan typ av hållbarhet.
Du sa tidigare här att den politiska vägen var liksom ingenting för dig på det sättet. Eller partipolitiska ska jag säga. Men att kunna gå in i en annan roll och förändra. Och du valde ju näringslivets roll. Alltså, hur ser du på näringslivets roll liksom, i den här utvecklingen kring hållbarhet?
Så jag tror att hållbarhet och den här omställningen måste drivas av näringslivet. Jag tror att konsumenter kan göra jättemycket. Man kan ju se till att byta jobb om man jobbat för bolag som inte bidrar. Man kan ju köpa ansvarsfulla produkter och så vidare. Och politiker kan göra vad de kan för att knuffa. Men det är ju näringslivet som kontrollerar mycket. Och pengar styr ju. Det är ju så det är. Så brukar jag säga att change goes where money flows. Så enda sättet att driva förändring, det är ju att se till att pengarna allokeras till rätt saker. Så jag tror att det är det som måste till för att göra det här och knuffa oss över kanten. Men sen behöver man ju hjälp också då från politiker som ställer krav och gör det lätt att fatta de här jobbiga besluten som företagsledare. Och också kunder som ställer sig upp och kräver det. För då blir det lättare. Men det är näringslivet som måste vara motorn, annars kommer det inte att gå.
Jag har läst någonstans att du har gjort någon jämförelse mellan fotbollen och riskkapitalet. Alltså, vad var det för sorts jämförelse? Det är ju lite intressant för mig som är gammal fotbollsspelare.
Nej, men jag använder fotboll som mycket referenser. Alla har ju ofta något man använder och för mig är fotboll naturligt. Och i alla fall i Sverige så förstår ganska många de referenserna, för alla har spelat fotboll någon gång ute på landet eller något sånt där. Så att i det här fallet så skulle man kunna tänka fotboll som i omställningssituationen då, att vi måste ställa om. Ingen klarar av att göra det själv. Du måste ha hela laget med. Och det spelar liksom ingen roll om du tänker som bolag som Xshore och som Android och som om det sen är Cake eller Heart Aerospace. Alla de här som pushar Northvolt, H2 Green Steel. Vi ligger och pushar framåt. Men det spelar ingen roll om vi gör 100 mål om man också släpper in 1000 bakåt. Så man måste liksom hjälpa till allihop. Och där tror jag att politikerna har ett viktigt jobb att både sätta upp reglerna för hur man får spela. Se till att man inte får släppa in så mycket mål bakåt. Men hur kan man få skada och få plocka ut saker från världen utan att det kostar. Och sådana saker tror jag. Så att där ska man kunna titta. Och så har du ganska stora gamla industribolag som inte kommer att ställa om eller har de nya lösningarna kanske. Men de kanske kan justera sin egen verksamhet så att den i vart fall är neutral och så vidare. Så jag tror ju alltid att det handlar om ett lag och att folk måste röra sig tillsammans. Och då använder jag ofta fotbollen som
nu får jag ju ytterligare liknelse. För jag brukar ju också använda fotboll i form av ledarskapet. Att man är liksom, det är viktigt med varje enskild människa. Ja. Varje spelare är viktig på plan, men det är ju laget som gör insatsen och som gör liksom, spelar mot bollen mot mål och har den i rörelse. Och man måste vara på planen och spela för att förändra. Och så är det ju både för företaget och för politiken egentligen att ta lead där. Nu fick jag ytterligare en, det var ju jättebra för detta. Och vi går över lite till det du jobbar med idag. Så bara först börja, båten för dig, vad betyder den för dig? Alltså inte elbåten nu utan båten och skärgården, du är uppvuxen?
Ja, på somrarna är jag uppvuxen i skärgården. Farmor och farfar bodde på en ö i norra delen av Stockholms skärgård. Och jag bor själv nu för tiden på en ö stora delar av året där vi har vårt fritidshus då. Skärgården eller havet ska man väl säga för mig är jätteviktigt. Det är det som gör att jag känner lugn, det är så jag laddar energi. Jag kan stå på en klippa långt ut i regn och blåst och gör mig ingenting. Bara stå där och liksom lyssna på havet och naturen. Det är så jag tankar energi.
Och det är ju få saker som är en sån sommaridyll som att få köra båt såklart. Och få vara ute och köra och umgås med vänner och liknande. Men det finns ju också en baksida. Och jag vet att alltså, och den baksidan är ju de oerhörda utsläppen. Du kan ju de här siffrorna mycket bättre än jag, men det står ju för oerhörda utsläpp i jämförelse med hur få som de facto åker båt. Mm. Kan du inte berätta lite om de siffrorna?
Jo, absolut. Varje sommar, om du och jag har en vanlig båt som inte är en elbåt, så släpper man ut ungefär 2,5 ton koldioxid på en sommar. Per person. Det motsvarar ungefär 5 flygresor till Thailand. Och då pratar de om att många har flygskam och inte vill flyga så mycket. Men däremot så tycker man att det är helt okej att köra med sin båt för att köpa glass. Mm. Folk tycker möjligen att det är dyrt, särskilt nu med olja och diesel och höga bensinpriser. Men man tänker sällan på vad det kostar i utsläpp. Och dessutom är det så att båten väger så mycket och ska trycka igenom så väldigt mycket vatten. Och vatten är mycket högre, nästan 800 gånger så mycket motstånd som luft. Och det gör att köra en båt fram i vattnet, även en sån här vanlig storlek på fritidsbåt. Det är som att köra en tungt lastad lastbil i uppförsbacke. Så att fritidsbåtarna i Sverige, och de använder ju som vi är inne på, få människor, man åker mycket, man åker vattenskidor, man åker och köper glass. Fritidsbåtarna i Sverige släpper ut lika mycket som inrikesflyget i Sverige. Och det är ingen mänsklig rättighet att åka vattenskidor. Så jag kan inte för mitt liv begripa hur man får göra det.
Nej, och jag tänker när man hör de här siffrorna. Hur, och du gick ju in i den här branschen. Vad är det som driver dig här?
I mean, jag tittar ju på, som vi gjorde med Summa också, var sitter problemen? Ja. Och tittar man koldioxid, det finns 1000 problem. Men koldioxid är ett väldigt stort problem som vi måste hantera. Och då kan man snabbt se att ungefär 40% av utsläppen kommer från byggnader. Och så finns det en massa sätt att liksom göra dem mer klimatsmarta. Okej, vad kommer sen? Och sen har du en del från transport och bilar och så vidare. Och så vidare. Och då kan man mappa upp och var kommer de här ifrån? Och helt plötsligt så inser man att fritidsbåtarna, det är inte heller shipping utan fritidsbåtar, ja, står för en väldigt stor del av det. Och det känns som det där måste man kunna göra någonting åt. För det är, så borde vara ett ytterligare problem som är jättestort. Så svårt är det inte att göra någonting åt det. Så tänkte jag.
Ja, och då gick du in med full kraft som vd på Xshore. Och då tänker jag, för de som lyssnar här, några av er kanske har båtar, funderar på vad ska vara nästa steg när ni köper en ny båt. Och det jag funderar på, vad skulle du säga är de topp tre viktigaste liksom, miljösmarta sakerna att tänka på när man har båt?
Men det första är ju vilken båt du har. Mm. Absolut bäst såklart om man har en elbåt. Mm. Och köper man en begagnad båt så är det svårt att köpa en elbåt om man vill köpa en billigare begagnad, för de flesta elbåtarna är nya. Men köper du en ny båt så är det faktiskt inte okej att köpa ett diesel- eller bensinmonster, skulle jag säga. Då måste man köpa en elbåt. Och de är inte så mycket dyrare om man tittar på dem idag. Och det kommer ner i pris ännu mer. Och särskilt nu när man jämför dem med höga diesel- och bensinpriser, du sparar ju också in den investeringen precis som på elbilsidan på ett antal år. Mm. Så är det en ny båt, ska jag säga, du måste köpa elbåt. Men även om du köper en begagnad så gäller det då att ta bort de här gamla motorerna. De gamla motorerna är mycket, mycket värre. Alla släpper ut koldioxid av motorbåtarna, men de gamla motorerna släpper också ut ungefär en tredjedel av bränslet ofiltrerat, oförbränt rakt ut i vattnet. Och det betyder om du kör i Mälaren till exempel att du släpper ut olja, bensin, diesel rakt ut i vårt dricksvatten, för det är vår färskvattenreserv. Så att jag skulle säga att båten är det viktigaste. Har du väl för båt? Och sen är nummer två är att undvika miljöskadlig bottenmålning. All bottenmålning är dåligt. Det finns bottentvättar. Du gör det här ett par gånger per år så är inte det någon problem. Och så nummer tre så skulle jag väl säga att det är att tänka till när man är ute med båten. Mm. Var lite försiktig när man ankrar. Är det grunda områden så kör lugnt. Och då är det bra med en elbåt. För när vi, då har ju du märkt när du och jag har varit ute och kört i Jogosbrunnskanalen. Om det är ställen där man kan köra lugnt på så är det helt tyst. Du har inga avgaser. Du kan prata som vilket som helst. Det är som att segla fast i en motorbåt. Men det är mycket det här skydda ekosystemet. Ja. Så det är de
tre grejerna. Tänkte på det faktiskt, det här när vi var ute och åkte, att det var så, det är ju oerhört tyst. Det är ju som en elbil på det sättet. Mm. Och man är inte van vid att det är tyst när man är på vatten. Och liksom den aspekten också, inte bara utsläpp, utan också den biologiska mångfalden och djurlivet. Ni tittar väl också liksom under båten när man kör och samlar in data och liknande?
Mm. Nej, men hållbarhet är ju en väldigt viktig del av DNA till Xshore. Vi brukar säga att vi har tre pelare. Det är teknologi, och det är hållbarhet och det är design. Men ska vi få människor att skifta över så måste det vara minst lika bra produkt. Mm. Det måste vara minst lika snygg som de andra. Mm. Och så måste det vara hållbart. Mm. Och väldigt få kommer faktiskt att köpa den bara för att den är hållbar. Utan man vill ha en snygg, cool produkt. Så det måste vara en bättre användarupplevelse. Men när vi tittar på hållbarhet så tittar inte vi på att det bara är så här, det är el. Det är jättebra. Och även om det är el så kan man fundera på vilka batterier har man. För du bygger ju in ett otroligt stort klimatavtryck om du inte använder grön el när du tillverkar batterierna. Och sen är det ju, så batterierna är fortfarande vårt största del av vårt avtryck. Mm. Men då använder vi batterier som tillverkas med grön el och så vidare för att då minimera det avtrycket. Vi jobbar mycket med dem för att se till att de över tid blir cirkulära. Men sen så är det är ju att det är el, det är en sak. Sen är det massa material som görs av båten. Det är glasfiber och det är kolfiber och det är trä ofta på båtar. Där vi använder kork istället för trä. Vi jobbar med många bolag nu för att titta på en hållbar kolfiber. För det är någonting som inte går att göra cirkulärt idag. Så där utvecklar vi tillsammans med andra bolag för att få en helt cirkulär båt på sikt. Och sen är det mycket produktionen. Du måste ju ta bort ditt eget koldioxidavtryck i produktionen. Det spelar ingen roll hur hållbar en produkt är om du har använt jättemycket i din egen produktion. Och sen är det ännu värre snarare leverantörsledet. Så tittar man om den här scope 1, 2 och 3. Scope 1 är ju ganska lätt att fixa. Mm. Dessutom kan du ju se till att leasa produkter, inte äga dem, bilar och sånt. Så har du flyttat avtrycket till scope 2. Mm. Så att scope 1 och 2 ska jag säga att om man är lite ansvarsfull så ska du absolut kunna vara neutral i det inom ganska få år som bolag. Däremot när du räknar in scope 3 som är hela ditt leverantörsled, det är tufft, för då måste du samarbeta med dina leverantörer. Det är tufft, du måste kravställa vid uppköp, du måste samarbeta med dem, du måste innovera och få fram hållbara produkter. Och vi har ju ett mål att 2030 så ska vi tillverka den första cirkulära båten.
Alltså, helt, att, alltså biologiskt nedbrytbar eller återvinningsbar.
Ja, precis. Det ska, allting ska liksom gå att återföra. Och där jag sa från början biologisk nedbrytbar, men då tror folk att man kommer kompostera, vad händer om man försvinner ut i vattnet? Ja, men, nej, för det är ofta processer för att få tillbaka. Cirkulär. Det ska vara helt cirkulärt. Ja. Mm. Och för att kunna göra det då så behöver vi samarbeta med andra bolag. Det finns ingen hållbar kolfiber idag, men det är många bolag som är väldigt nära. Mm. Och samarbetar vi med dem. Vi pratar med vår batterileverantör. Mm. Vad är det vi behöver för att kunna fortsätta köpa för dem? Vi hjälper dem att hitta, det finns olika delar i batterier som har plast. Mm. Okej. Hållbar plast gör de här, koppla ihop er med dem. Och så hjälper vi dem att komma dit. Grönt stål är en jätteviktig fråga till exempel. Där har vi många svenska bolag som är långt framme. H2 Green Steel framförallt. Och då hjälper vi våra leverantörer med att göra det här för att komma dit. För att ska vi kunna ställa om så hjälper det inte att det bara vi. Det måste ju vara samarbeten och innovation mellan bolag, politiker i form av reglering och så vidare. Och dessutom så måste det vara mycket, mycket samarbeten. Mm. Ingen kommer kunna göra själva, utan
och jag
måste
tycker det här är så spännande, för det har ju hänt de senaste åren bara, det nätverket som har byggts upp. Och precis som du säger, Jenny, det krävs ju spindlar i nätet här som håller ihop, och med dig då som vd på det här bolaget att se helheten i detta och knyta kontakter. Mm. För annars lyckas man ju inte med den här cirkulära idén. Men om man blickar 5 år framåt i tiden då, vad... Ni tillverkar ju elbåtar, men hur kommer båtlivet att se ut om 5 år här i Sverige?
Men om 5 år så hoppas jag att vi har slussat ut alla gamla, de här skadliga motorerna. Mm. Jag hoppas också att inga nya båtar som säljs är någonting annat än elbåtar. Mm. Och sen kommer det ta väldigt lång tid att slussa ut den befintliga flottan. Det kan ju ta jättemånga år. Mm. Och det får väl liksom vara okej, om man kan ha incitament att slussa ut det. Men det viktiga är att man slutar köpa nya motorbåtar. Mm. Det behövs inte, det finns hållbara varianter idag. Och det är viktigt att man slussar ut de värsta gamla tvåtaktsmotorerna. Mm. Så det hoppas jag innerligt att vi har gjort på den tiden. Och sen så tror jag helt enkelt att, för det märker ju vi, alla våra kunder, alla som har testkört båten någon gång som du själv, man blir chockad över att det är tyst. Mm. Man är så van att inte kunna prata när man kör båt. Mm. Det bara brummar.
Helt plötsligt kan man vara social.
Ja, och då blir ju resan en del av målet. Då kan man också köra långsammare, för det är ju trevligt att vara ute. Då kanske vi fikar ute med båten under tiden. Det är inte bara så att man ska bränna från punkt A till punkt B. Mm. Och så köper vi glass där. Och sen tillbaka, utan vi kan käka glass på båten om det är så. För det är trevligt och så vidare. Mm. Och sen så är det ju... du får ju den här uppsidan av att segla. Men många småbarnsföräldrar, så som jag till exempel, kan inte segla längre. Det är stresspåslaget att segla med 3 småbarn. Och att det tar en hel dag, var de är och så vidare. Det är mycket skönare då att få den upplevelsen av att vara ett med naturen. Men att göra det på en båt. Man kan vara ute i 4 timmar och sen komma tillbaka och så vidare.
Hur ser laddinfrastrukturen ut runt om för att kunna använda sin elbåt?
Ja, men en basal laddningsinfrastruktur finns, och den klarar ju faktiskt konstigt nog egentligen i stort sett alla use cases. För om du tänker en bil så använder du den varje dag, nästan året runt. Mm. Och på en båt kanske du använder den en gång om dagen ett par timmar. Mm. Då hinner du ladda även på traditionell infrastruktur. Mm. Och det är ju bra utbyggt för att alla motorbåtar som är moderna idag har el. Saker på båten som gör att du måste ladda. Om det sen är kyl eller AC eller stereo eller vad det är för någonting. Segelbåtarna laddar ju också. De har induktionscell, ugn och allt vad det är. Så att det finns ju infrastruktur. Och den gör att du kan använda båten på dagen och sen ladda på natten. Men det som är fina nu är att man bygger ju också ut snabbladdningsinfrastruktur. Mm. Och då kan du köra precis hur som helst. Då kan även någon som vill åka wakeboard hela dagen, inte bara 4 timmar som du kanske kan med vår båt, men om du vill åka i 8 timmar, men då kan du snabbladda mitt på dagen och du kan åka på ett helt annat sätt. Ja, men lite så. Och det börjar man bygga ut när det kommer en hel del, men där skulle man ju vilja att det går ännu snabbare såklart. Mm.
Hur står sig, tycker du, som är på den här liksom, företags- eller startup-arenan, hur står sig Sverige internationellt sett kring innovationskraft?
Ohyggligt stort och häftigt när man tittar på tidiga bolag. Uh-huh. Vi är många världsbolag som kommer från Sverige idag. Om du tittar på de som leder utvecklingen så är det ju mycket. Det är ju Android, det är Northvolt, det är ju H2 Green Steel, det är Heart Aerospace. Vi har jättemånga sådana. Där står vi oss ju. Alltså det är så häftigt så det går inte att beskriva.
På just elsidan också? Alltså
gröna, klimat, climatech eller elsidan eller vad man vill säga. Där är vi ohyggligt långt framme. Där tittar ju alla i världen nästan tittar på Sverige i det. Det finns ett kluster liksom runt Stockholm och ett runt Göteborg som samarbetar mycket. Men tyvärr så står vi oss ju ganska slätt på den politiska arenan. Mm. Vi är ett av få länder som fortfarande inte har reglerat vattendragen på det sättet till exempel. Mm. Som jag nämnde, att man ens får köra motorbåt på Mälaren som är vår färskvattenreserv. Mm. Ja, ytterst tveksam på att man skulle få om du tittar på EU-lagstiftning. Det är tyskspråkiga reglerna, de har ju reglerat det här redan. I Amsterdam får du inte sätta ner någon båt som inte är el, därför att de ska vara fossilfria 2025. Så de har ju redan fasat ut.
En nationell reglering.
Ja, som rör det i Amsterdam framförallt. Mm. Och sen har du ju i tyskspråkiga länderna, där har man förbjudit nya motorbåtar på nästan alla sjöar, därför att de förstör så pass mycket. Så ska du ha en ny båt där så måste du köpa en elbåt, som får du slussa ut din befintliga. Till och med USA har börjat reglera om det här nu. Förra året kom regleringen, så det är flera olika ställen både runt Kalifornien och Michigan där man har nu förbjudit motorbåtar i sjöar. Och då är det lite pinsamt tycker jag som Sverige att vi inte gör det här.
Och det som driver detta och de andra länderna, det är just både det här kring utsläpp såklart, men också biologisk mångfald och liksom miljön i vattnet, havet och sjöarna.
Ja, och sen är det färskvattenreserver. Mm. Alltså färskvatten är snart ett problem även i länder som Sverige där vi har gott om färskvatten. Och om du tittar på Kalifornien till exempel så har ju de problem med försörjning av färskvatten. Mm. Så det är klart att man plockar bort, inte 17 får du förorena färskvatten med olja, diesel och bensin. Så det finns ju också en sån aspekt. Mm. Men framförallt så är det så här, det är tuffare att reglera på bilsidan. Mm. Folk måste ha en bil ofta för att ta sig till och från jobbet och andra saker. Det är ingen mänsklig rättighet att åka vattenskidor. Så att jag menar, det är inte så svårt att reglera båtåkandet. Nej. Det är få individer det rör sig om. Det är ändå en fritidsprodukt.
Är det politiska regleringar att de inte är tillräckligt tuffa? Eller är det något annat som gör att det går långsammare i den här omställningen av båtbranschen än med bilbranschen?
Ja, men en bil håller inte så mycket mer än 10 år och en båt håller mycket längre. Så du kommer att ta längre, så livslängden kommer att göra att det tar längre tid att slå över. Men sen började bilarna mycket tidigare. Men båtarna har ju kommit 10 år senare egentligen. Så att det har tagit tid också att bara börja. Mm. Men det behöver inte ta längre tid egentligen. Jag tror att många behöver en knuff över kanten. Därför att det är jobbigt att fatta ansvarsfulla beslut ibland. Mm. Och står du och väljer med två saker i dagsläget, så är det så här, ska du köpa en båt av ungefär den storleken så är vår lite dyrare, men inte jättemycket dyrare. Mm. Och det sparar du in på 10 år, då sparar du in nästan 500 000 i bara bränslekostnader och sånt där. Och det är ju Sverige där man inte kör båten varje dag. Mm. Så att det är fortfarande så att lite knuffa på vägen skadar ju aldrig. Och då kan ju det vara, förbudsreglering har ju många andra länder gått mot att göra. Men samtidigt så är det så här, vill man att folk ska ställa över, ta bort momsen i 2 år då, eller någonting sånt i ett par år. Ja, precis, alltså för att göra det lättare för folk att faktiskt göra klivet. Det var ju det som hände på bilsidan. Mm. Det kom mycket incitament.
Det man gjorde då, det blev ju incitament och man skruvade också på skatter och annat. Jag tänker att för min del, så jag tycker att politiken ska vara möjliggörare. Man ska inte bromsa utvecklingen. Nej. Och vi har pratat en hel del om det här med vikten av samspel mellan näringslivet och politiken. Du har tagit upp liksom de delarna kring reglera kring dricksvattentäkter, incitament för att fasa ut och få in nytt. Finns det mer saker du skulle vilja att vi från politiken gör?
Alltså generellt sett, inte liksom ur ett extra-perspektiv, utan generellt för att snabba på omställningen, så skulle jag säga att man måste ju se till att man inte får skada eller plocka ut saker utan att det kostar pengar. Det är det som kommer att driva. Alltså det är pengarna som styr näringslivet. Mm. Så fort det börjar kosta pengar att släppa ut koldioxid eller inte vara neutral eller inte cirkulär, så kommer det att gå fort. Jag är ganska säker på
prissättning.
Ja, prissättning av alltså nedsida så att säga. Mm. Det kommer vara en stor fråga om man vill att man ska ställa om. Sen tror jag också att nästan alla de stora svenska bolagen, det är ett innovationsrikt land med smarta människor. Vi är duktiga på industri, där vi håller på med länge. De flesta bolagen sitter redan på sina lösningar. De har stenkoll på hur de ska fasa ut och hur de ska bli cirkulära. Mm. Och de gör väldigt mycket i alla fall nu på grund av det som har hänt sedan invasionen av Ukraina. Man försöker bryta med då olja, gas, olika Ryssland. Man är jätteduktig på att ställa om. Man har sin plan. Man kan bli cirkulär på den här tiden. Man bara väntar på att kravet ska komma. För det är jobbigt att fatta tuffa beslut. Särskilt när du står som vd med massa aktieägare. Du har börsen. Mm. Och så ska du fatta beslut som kortsiktigt kommer att påverka en del. Du ska ställa om. Det kommer att vara någon del som ska monteras ner. Någon som ska satsas upp. Och den delen tjänar du mindre på idag. Mm. För det är här du har satsat. Mm. Så det är lite pengar och lite jobbiga beslut. Men ganska snabbt. De här kan bli cirkulära. De har lösningarna. Mm. Det är otroligt bra bolag vi har. Men de måste ju få knuffen att de faktiskt blir tvungna till att göra det.
Ja, men det behövs fler förändringsagenter på ett sätt. Och du har ju varit det både inom riskkapitalbranschen, nu inom båtbranschen. Mm. För att du älskar ju båtar men vill ha dem klimatsmarta och hållbara helt enkelt. Mm. Och på samma sätt så tror jag att det behövs ett politiskt ledarskap som är en förändringsagent. Mm. Att sätta liksom, tydliga regleringar i att skapa incitament för att göra detta. Mm. Det är ju, jag är imponerad av de här planerna för fossilfrihet som i stort sett alla branscher nu har tagit fram som visar ju faktiskt att de vill och kan och att vi måste. Mm. Men att det är ett litet vänteläge. Mm. Att nu måste vi politiker ta de här och omsätta dem i praktisk handling för att också få det gjort.
Ja.
Så. Du, såna här, alltså när man pratar om hållbarhet och liknande, jag får ju väldigt mycket, jag känner en stor drivkraft. Alltså det är ju det som gör att jag orkar gå till jobbet varje dag för jag vill förändra. Och jag tror att du också känner det. Men ibland kan man ju också behöva fylla på den där energireserven, för ibland så känns det ju som att det är en väldigt stor uppförsbacke. Ja. Alltså, vad gör du för att samla energi och kraft och liksom ta det där extra steget hela tiden?
Ja, jag är ganska enkel. Barnen och maken eller havet. Och sen när jag är hemma, så det är ganska enkelt. Det är nästan så att jag kan gå och ställa mig på längst ut på Djurgården eller något sånt där och djupandas. Eller bara få spendera en liten stund med barnen. Så att jag är ganska snabbladdad i alla fall, tack och lov.
Så skönt egentligen. Mm. Så. Men vad gör dig mest frustrerad i det här förändringsarbetet? Eller blir du någonsin frustrerad?
Jag är jätteofta frustrerad. Det är till och med så att ibland kommer ut i möten och känner, gud vad skönt att jag inte klippte till någon, för det var nära. Mm. Men det som gör mig otroligt frustrerad är ju att folk sitter ju på lösningarna. Mm. Det är så många bolag. De kan ställa om och bli cirkulära idag. Mm. Men det är jobbigt att fatta det beslutet. Det är ett tufft beslut och det kostar lite pengar initialt. Och man orkar inte, man vill inte. Och det andra som jag blir också förbannad på är ju att för ett antal år sedan så debatterade vi. Mm. Klimatförändringarna, är det på riktigt, hur jobbigt är det? Det finns väl ingen idag som inte har förstått vart vi är på väg. Vi vet att det finns en klocka som tickar. Vi vet att egentligen så är det för sent att göra förändringarna. Vi hade behövt göra dem för 10 år sedan. Mm. Jag kan för mitt liv inte begripa hur vi inte gör utan att vi fortsätter. Det borde bara vara så här, från och med imorgon så ska de här grejerna bort. Det kommer bli en jättejobbig omställning, men nu gör vi det, därför att vi har ingen planet att leva på annars. Mm. Och det här är ändå till och med under tiden som du och jag fortfarande lever, men tänk sen för barnen. Och jag kan liksom inte förstå att man inte fattar beslutet. Därför att vi har sett att det går att göra saker väldigt snabbt. Kolla vad som hände när covid kom. Mm. Kolla vad som hände nu i invasionen. Mm. Vi är jättesnabba på att fatta beslut, justera lagar, justera leverantörskedjor, allt det här. Vi är jättesnabba om det behövs. Mm. Hur kommer det sig att vi inte gör det? Det är bara för att covid var här och nu. Mm. Då fattar vi besluten här och nu. Det tog några veckor.
Och sen klimatet är folk känns liksom lite för stort.
Ja, det är ju några år kvar.
Trots att det är så akut.
Ja, och problemet är att egentligen så passerade vi det för 10 år sedan. Mm. Så jag kan liksom inte förstå varför inte alla bara går upp och är jätteförbannade. Och liksom bara se till att få det här gjort och ställa om imorgon. Det övergår mitt förstånd. Och ibland blir jag frustrerad. Mm. Ganska ofta blir jag frustrerad.
Det är bra, för frustration är en väldigt bra drivkraft.
Ja, det är därför jag går igång.
Du, vi kom in på sista frågan här nu faktiskt, och jag ställer den till alla. Det är för att man ska liksom, att gå in i den politiska rollen. Om du skulle efter valet i höst bli statsminister, du har 51%, så du får bestämma. För att nå, vi vill inte prata elbåtar, utan vi kan prata om hållbart näringsliv, grön omställning. Vad är de enskilt viktigaste sakerna som man skulle gå in med i höst?
Se till att det kostar pengar att förstöra.
Prissätta utsläpp, helt enkelt. Mm. Den gröna omställningen och grön skatteväxling.
Mm. Det är det snabbaste sättet. Mm. Då är det gjort på nolltid.
Pengar styr. Det får faktiskt vara sista ordet. Mm. Tack så hemskt mycket, Jenny, för det här samtalet. Mm. Och nu har ni verkligen hört en person som brinner och driver hållbar förändring. Otroligt spännande, tycker jag. Har du tips och idéer på andra teman, på andra personer som du skulle vilja att jag samtalar med, skriv här nedanför, och tills dess. Ha det bra.